بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، vi fortsätter med den här serien som handlar om imamerna, de fyra imamerna och deras biografier och troslärare. Vi har tidigare talat om två av dessa imamers liv och troslärare. Vilka två imamer har det varit? Imam Abu Hanifa rahimahullah och Imam Malik. Idag kommer vi gå över och tala om den tredje av dessa imamer, Imam Shafi'i rahimahullah. Vi kommer bara tala om hans liv idag, vad han gick igenom i sitt liv, hans resor, hur han undervisade. Försöka dra ut olika lärdomar, hur vi ska kunna lära oss från denna imams liv. Och nästa lektion ska vi tala om hans troslärare, inshallah ta'ala. Först och främst, vem var Imam Shafi'i? Imam Shafi'i hade samma kunya som Imam Malik, och det är det jag sa. Imam Malik, Imam Shafi'i och Imam Ahmed, alla de hade samma kunya, Abu Abdullah. Så det är lätt att komma ihåg. Vilken kunya hade Abu Hanifa? Abu Hanifa. Han är ju känd med sin kunya. Så Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, han är känd med sin kunya. Men de tre andra imamerna, deras kunya var Abu Abdullah. Så han var Abu Abdullah, Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas al-Qurashi. Han var från samma stam som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han var Qurashi. Och hans anor, om man tittar på hans anor, det som är grymt just med araberna, och i synnerhet de som från Quraysh, så de lade väldigt mycket vikt vid sina anor. Så man kunde veta vem hans pappa och farfar och farfars farfars far och farfars far, så vidare och så vidare och så vidare. Här i Sverige, folk brukar knappt veta vem hans farfars far är. Typ. Det brukar stanna där. Kanske farfars farfars far, sen psh, någon känner till mer än det, det låter helt galet. Där sitter de så här, farfars 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 farfar, så går de tillbaka hela vägen. Så Imam Shafi'i rahimahullah, hans farfars 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 far var Abd Manaf, som var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam farfars far. Så de går tillbaka till samma anor till slut. Men det kan vara svårt att komma ihåg en sån grej, men i alla fall viktigt att i slutändan så går de tillbaka till samma klan eller till samma stam. Han hette då Muhammad ibn Idris, men han var känd som Nasir al-Hadith. Nasir al-Hadith, för att han just la så mycket vikt vid profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams hadither, och att han också var väldigt noga vid att följa sunnan. Imam Shafi'i rahimahullah, han föddes år 150. Kommer du ihåg vilken imam som dog år 150? Imam Abu Hanifa rahimahullah. Imam Abu Hanifa dog år 150. Och det var det året som Imam Shafi'i rahimahullah föddes. Så de levde ganska nära varandra, alltså ganska nära tid. Men de kunde aldrig träffas. Däremot kommer vi se senare att Imam Shafi'i rahimahullah, han träffade Imam Abu Hanifas studenter. De lärde har nämnt olika uttalanden om var det var han föddes. Vissa har sagt att det var i Gaza. Andra har sagt att det är i Yemen. Och vissa har sagt Asqalan. Asqalan, det är det som kallas idag för Ashkelon. Om ni hör på typ, nyheterna att några raketer har skjutits från Gaza. Hamas har skjutits några raketer in i Israel. Så brukar de landa i Ashkelon. Och det var den staden som Imam Shafi'i rahimahullah kom ifrån. De lärda har förklarat dessa tre uttalanden. Att Ashkelon, det ligger precis bredvid Gaza. Så ja, man kan säga att man är från Gaza när man är från Ashkelon. För att det ligger så nära. Asqalan ligger så nära. Och att det nämns att han kom från Yemen. Det var för att många jemeniter bodde i det där området. Inte att han var född i självaste Yemen. Utan han kom från Gaza. Så i dagens Palestina. Rahimahullah. Så han föddes år 150 i det här området. Hans pappa dog tidigt, så han växte upp utan sin pappa. Och han växte bara upp med hans mamma, som var en väldigt rättfärdig kvinna som lade mycket vikt vid att han skulle kunna studera. Och det här är någonting som upprepas gång på gång. Det hörde vi också om Imam Malik, rahimahullah. Och många av de stora imamerna och entis idag, så var det just deras mammor som lade mycket vikt vid det. Och tänk er själva att det var deras mammor som lade vikt vid att de skulle studera. Och sen, de kanske inte skulle studerat annars. Och sen så började de studera. Och så blev de här stora imamerna. Kanske är det så att Imam Shafi'i rahimahullahs mamma, som knappt någon vet vem det är, får belöningen för Imam Shafi'is handlingar och de böcker han har skrivit och alla som följer honom. Men hur många är det som känner till henne? Men hon kanske får den här enorma belöningen på domedagen. För det var hon som tog hand Imam Shafi'i. Hon var ensamstående. Så hade ingen som kunde försörja honom. Så hon levde fattigt. Och det var svårt för henne på många sätt. Men hon la vikt vid att han skulle memorera Koranen. Och tryckte på honom att memorera Koranen. Så han var 7 år gammal och hade memorerat hela Koranen. Mashallah. Och sen var hon på honom och pushade honom att han skulle börja studera i moskén. Där borta i Gaza. Sen så tog hon med honom till Mekka. Flyttade till Mekka. För att de skulle bo där. Hon la också vikt vid att han skulle börja memorera poesi och lära sig arabiska bra. Så han åkte ut till en klan som heter Hudhayl-klanen. Hudhayli. Det är det Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Han kom från Hudhayl-klanen. Att han skulle åka ut typ i öknen med dem. För de var de kändaste för sin starka arabiska på den tiden. Okej, okay, så de var väldigt kända för sin arabiska, att de var starka i sin grammatik, starka i sin arabiska. Och de var också väldigt duktiga på poesi, vilket skulle komma att påverka Imam Shafi'i rahimahullah under hans liv. Om man läser Imam Shafi'is poesi så är den extremt vacker. Han har en diwan, alltså som har samlat ihop hans poesi. Att läsa hans poesi är väldigt påverkande. Och han var så känd för sin arabiska till och med att man brukar säga att det är bara det första århundradet ungefär. När araberna, när de har sagt någonting så man kan använda det som ett bevis inom det arabiska språket, att det är så här det ska, arabiska språket ska vara. Man kollar på de här riktigt tidiga araberna innan de började beblandas med andra folk. Så tittar man på om de har sagt någonting så kan man använda sig av det i grammatik eller liknande. Eller hur det ordet kan användas. Imam Shafi'i levde långt efter dem. Man säger att Imam Shafi'i var så stark i sitt språk så man kan använda sig även av Imam Shafi'i rahimahullahs språk. För han just bodde ute med de här som bodde ute i öknen. Men de la väldigt mycket vikt vid sin poesi. De la vikt vid historier om arabernas historia och så vidare. Så han drog mycket nytta av det. Men han flyttade sen till Mekka tillsammans med sin mamma. Och när han var i Mekka så var han återigen fattig. De hade inga pengar att kunna klara sig. Så han hade det här suget för att studera. Han memorerade Koranen. Hade börjat studera borta i Gaza. Hade börjat memorera poesi och så vidare. Så han ville studera vidare. Men då kom en person till honom och sa, du borde arbeta istället. Borde sysselsätta dig med att arbeta istället. Så sa han, فَجُعِلَتْ لَذَّتِي فِي الْعِلْمَ وَطَلَبِهِ حَتَّى رَزَقَ اللَّهُ مِنْهُ رِزْقًا. Att... Han sa att min kärlek kom till kunskap. Alltså han kunde inte hålla sig borta från kunskap. Vi lärde oss förut att Imam Malik rahimahullah till exempel Abu Hanif också. Det var viktigt att kunna arbeta så att kunde få in pengar till en viss del. Men Imam Shafi'i han levde fattigt. För att han ville lägga så mycket vikt som möjligt för att studera kunskap. Så... När han var där och han hade som sagt lagt mycket vikt vid arabiska och lärt sig om det mer och mer. Så var det en av de lärda som var mufti i Mekka. Som hette Muslim ibn Khalid al-Zanjabi. Han träffade Imam Shafi och Imam Shafi började studera hos honom. Så sa han till honom, var kommer du ifrån? Så berättade han att han är Qurayshi, han är från samma klan som profeten sallallahu alaihi wasallam. Och att han la så mycket vikt för att studera arabiska. Så sa han... بخم بخ لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة ألا جعلت فهمك هذا في الفقه فكان أحسن بك. Han sa, oj oj oj, Allah har upphöjt dig i detta liv och i det nästa. Alltså du kommer från samma klan som profeten, samma anor som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah har lyft upp dig på det här sättet. Ska du inte lägga vikt vid det här att du kan lära dig så snabbt? Det till och med nämnts att när han hörde någonting så memorerade han direkt. När han satt på en lektion han memorerade det på plats. Ska inte du lägga vikt vid att studera fiqh istället? Du borde studera fiqh. Och efter det så började han studera fiqh. Tänk er själv, han var känd för sin arabiska. Och det var återigen, var inte samma sak med Imam Abu Hanifa rahimahullah. Att han träffade Imam al-Sha'bi. Som sa till honom, han höll på med tijara, han höll på att köpa och sälja. Så sa han till honom vad? Du borde istället lägga vikt vid att studera islamisk kunskap. Du är någon som lägger mycket vikt. Han sa bara de här små orden. Därför ska man aldrig se ner på att säga goda ord till folk. Man ser någonting i en person. Man ser en glöd i en person. Med någonting. En person som älskar att söka kunskap. Person som, ska man inte trycka ner den personen och säga du borde hålla på med någonting annat. Utan ge såna här fina ord. Och subhanallah, ibland kan det sätta sig i hjärtat. Subhanallah, jag ser att du är verkligen jätteaktiv på lektioner. Och du verkligen lägger vikt för att studera och så vidare. Du borde bli en talib ilm. Du borde bli en person som ska memorera hela Koranen. Som memorerar profetens salams hadither. Studerar islam. Vissa av de här orden, de sätter sig i hjärtat. Så snåla inte med goda ord. Wal kalimatu tayyiba sadaqa. Att säga goda ord är en form utav sadaqa, är en form utav välgörenhet. Så Imam Shafi'i rahimahullah började studera hos Muslim ibn Khalid. Studerade där under en tid tills han kände jag vill åka till Medina och studera hos Imam Malik rahimahullah. Han var typ 15 år. Och han hade blivit väldigt stark i sin arabiska grammatik och så vidare. Så hans uttal av saker och ting. Om man läser, studerar arabiska, så kan det vara svårt ibland när man bara ser själva ordet. Man skriver inte ut vokalerna. Hur man ska uttala vissa ord. Det kan vara svårt även för araber ibland. Om det är ovanliga ord. Och han var samtidigt känd för sin memorering. Så han ville åka till Imam Malik. Men för att förbereda sig så memorerade han hela Al-Muwatta. Den här boken som Imam Malik rahimahullah skrev inom hadith. Så han förberedde sig och gick till Imam Malik rahimahullah och sa till honom att jag vill studera hos dig Al-Muwatta. Så började han läsa den för honom från sitt minne. Så Imam Malik blev helt chockad. En så här ung kille, han var fortfarande bara 13-15 år någonting när han åker till Imam Malik. Och läser hadithen på ett väldigt vackert och fint sätt. Alltså perfekt uttal hur han läser det. Så Imam Malik rahimahullah blev väldigt imponerad av honom. Han började studera hos Imam Malik fram tills det att Imam Malik rahimahullah dog. Och då var Imam Shafi'i 29 år gammal. Men under den tiden så åkte hans mamma var fortfarande kvar borta i Mekka. Så han åkte dit ibland. Han åkte ut till den här Hudayl-klanen också. För att samla på sig lite mer arabiska och memorera deras poesi och så vidare. Men han spenderade många år hos Imam Malik rahimahullah. Så han är en utav en hasanat Imam Malik, alltså en utav de fina grejerna som kom från Imam Malik rahimahullah. Det var just Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, han var som sagt fattig. Så när Imam Malik rahimahullah dog så ville han köpa böcker, men han hade inte ens pengar till att köpa böcker. Så fick han höra att det fanns många imamer som undervisade borta i Yemen. Han är borta i Medina nu. Så han ville åka till Yemen och studera där borta. För där borta var studenterna till Atta ibn Abi Rabah. Och Atta ibn Abi Rabah, hans historia var otrolig. Han var ursprungligen från, han var afrikan, om han var habeshi eller om han var nubier, jag är inte riktigt säker. Han var på den tiden där, i ett område där många var araber. Han kom från ett annat än ett eget land. Och han var också, om jag inte har fel, enögd. Och han var halt. Och hans utseende, när man ska ha sett honom, han hade inte så vackert utseende. Men han var den största utav imamerna i Mekka på sin tid. Till den grad att khalifan sa, ingen får ge fatwa förutom Atta ibn Abi Rabah. Och folk kom från alla delar utav världen för att studera hos Atta ibn Abi Rabah, den här personen. Så Atta var en väldigt speciell imam. Så levde innan Imam Shafi'i. Men hans studenter hade åkt till Yemen och levde borta i Yemen. Som Ibn Jurayj till exempel. Så Imam Shafi'i längtade att få åka bort till Yemen. Men hade inga pengar. Så han gick till sin mamma. Han pratade med sin mamma. Hans mamma snackade med hans kusin. Och se om han kunde åka med honom. Och sen så pantsatte hon sitt eget hus. För att få in pengar. Så hon fick in 16 guldpengar. 16 dinar. Som hon kunde ge till Imam Shafi'i. Han skulle kunna åka till Yemen och studera. Kolla vilken mamma. Så från att han var barn. Pusha honom, memorera Koranen, åk och studera, ta med honom till Mekka, fortsätt. Sen pantsatte sitt eget hus för att han ska studera. Och som sagt, hur många är det som känner till Imam Shafi'i, rahimahullahs mamma? Men det här är inshallah ta'ala belöning, så kommer jag att vänta på henne på domedagen. Och det viktigaste är aldrig att man ska bli känd för sin kunskap eller sina goda handlingar. Utan det viktigaste är att Allah subhanahu wa ta'ala ska vara nöjd med oss med vilka handlingar vi gör. Imam Shafi'i rahimahullah åkte till Yemen när han var ungefär i 30-årsåldern, 29-30. Han ville studera vidare där. Han blev snabbt känd för sin kunskap redan där, trots att han var ung. Imam al-Shafi, han började ge fatwa när han var 15 år gammal. Det var hans lärare Muslim ibn Khalid sa till honom, du kan ge fatwa vid den här åldern. För han var känd för sin otroliga kunskap och att han lärde sig så snabbt. Så han var känd och att han var väldigt duktig på att prata. Under den här tiden som jag också berättade så var problemet under Imam Malik rahimahullahs tid var att det skedde mycket uppror i den muslimska världen. Och det var känsligt, särskilt de som styrde det på den tiden, de var från Abbasidernas tid. De var på den tiden så var det vissa inom Quraysh, andra delar av Quraysh som ville göra uppror mot dem och som gjorde uppror mot dem och så vidare. Så det var känsliga tider. Då började de anklaga Imam Shafi'i rahimahullah, vissa som var avundsjuka på honom, att han var med de här som ville göra uppror. Så han är borta i Yemen och det börjar spridas rykten hela vägen till Bagdad. Så tänkte Yemen till Bagdad, det är hela dagens Saudiarabien som åker för kanske 2000 km bort. Så kommer rykten om att det finns en person som heter Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Han är med de här personerna. Hans tunga är vassare än ett svärd, eller farligare än svärdet från de som krigar. Så akta dig för honom. Vad händer? Han fängslas. Om Shafi'i rahimahullah. Och de fäster honom i järnkedjor. Så han är befäst. Och de transporterar honom hela vägen bort till Bagdad. Tänk er själv vilken resa. Alltså, från Yemen. Ta sig förbi vad som är dagens hela Saudiarabien. Det snackar vi 2000 km. Sen in i Irak hela vägen till Bagdad. Tills de tar honom till khalifan. Tillsammans med vissa av de andra alawiyin som var på den här tiden. Alltså de som var från den här delen av Quraysh. Och det har nämnts olika förklaringar av hur vad det som hände. Men de ska ha tagit in dem. Och de togs till förhör med khalifa. Samtidigt som de andra fick sitta bakom ett täcke och höra vad som händer. Så de får typ förklara sig. Vissa av dem har varit med i de här upprorsgängen och de som har gjort uppror och så vidare. Så säger khalifan och drog unaka. Avrätta honom. Avrätta honom. Person efter person. Tills det är dags för Imam Shafi'i rahimahullahs tur. Imam Shafi'i var väldigt duktig på att prata. Han var väldigt fasih. Retorisk och duktig på att prata. Så när khalifan sitter där så bredvid honom sitter Mohammed ibn al-Hassan som var student till Imam Abu Hanifa rahimahullah. Och var en av domarna på den tiden. Så när Imam Shafi'i kommer dit, han börjar snacka och är fett duktig på att snacka. Så khalifan blir imponerad på honom. Och börjar snacka sig ut i situationen och jag ska inte göra så här och så här. Han är på ett fint sätt. Så Mohammed ibn al-Hassan blir imponerad av honom också. Och det börjar typ ske lite debatt mellan Mohammed ibn al-Hassan och Imam Shafi'i. Så till slut så säger Harun al-Rashid som var khalifan på den tiden, khalas, han är förlåten. Han är förlåten och ger honom pengar också. Så han får klara sig. Så han fick gå ut därifrån och han var befriad. Efter att han var nära på att bli avrättad. Han kommer ut ur fångenskapen och han börjar studera hos Mohammed ibn al-Hassan. Så först studerade han hos Imam Malik rahimahullah. Lärde sig hadith. Vägen, tillvägagångssättet av Ahl al-Hadith, som det är mycket viktigt att hålla sig fast vid haditherna. Till att han studerade hos en av Imam Abu Hanifa rahimahullahs studenter, Mohammed ibn al-Hassan, som var känd att han just lade vikt vid qiyas, analogi. Och vi har nämnt tidigare att den rättsskolan som fanns hos Abu Hanifa skildes en del från rättsskolorna som Malik, Shafi'i och Ahmed hade. Så han studerade hos honom. Och han lärde sig mycket fiqh från honom. Men samtidigt så när han fick chansen så började han debattera med honom i frågor. Och de hamnade i en hel del kända debatter. Även fast han respekterade Mohammed ibn al-Hassan så höll han inte med honom många gånger. På grund av att de skilde sig i åsikt att Imam Shafi'i höll mer fast vid hadither än vad Imam ibn al-Hassan gjorde. Hur som helst så befann han sig där i Irak. Och han drog nytta då utav fiqh från Abu Hanifa genom hans student Mohammed ibn al-Hassan. Efter det så återvände Imam Shafi'i rahimahullah till Mekka. Nu har han alltså varit först i, han är från Gaza, Mekka, Medina, Yemen, fängslad, åkte till Bagdad, tillbaka till Mekka. Och när han kom till Mekka då hade han först blivit väldigt stark i det arabiska språket. hade studerat hadith under en längre tid med Imam Malik rahimahullah och hade nu studerat fiqh där också hos Imam Muhammad ibn al-Hassan. Så han hade samlat olika former av kunskap. Så han var inte bara specialiserad inom ett fält, utan inom olika fält var han väldigt duktig. Så han blev en lärare i al-Masjid al-Haram i Mekka. Så han började undervisa där. Och folk blev imponerade, för när man är i Mekka, och än tills idag är det så att en person som är lärare i Mekka, folk från hela världen kommer dit och gör hajj. Så folk från hela den muslimska världen kommer dit, och han började bli mer och mer känd. Man började känna till, vem är Imam Shafi rahimahullah? Och en av dem som kom dit för att studera i Mekka, för att komma på hajj och för att studera, var Imam Ahmed rahimahullah. Kolla de här imamerna var nära varandra. Tänk dig vilken tid här. Imam Shafi är där, Imam Ahmed där och så vidare. Imam Ahmed hade kommit egentligen för att studera hadith hos en utav Imam Shafi'i rahimahullahs lärare som han hade studerat hos, som heter Sufyan ibn Uyayna, som var känd just för att han hade memorerat mycket hadith och berättade vidare hadith. Han går dit för att studera hos Ibn Uyayna, men då hör han om att det finns en annan andra lektioner där hos en person som heter Muhammad ibn Idris Shafi'i. Han är 30 års ålder fortfarande. Jämfört med att det fanns imamer kanske var 60-70 års åldern och så vidare. Så han börjar gå dit och lyssna. Så sa han, det här är en helt annan grej. Han har kunskap inom hadith, kunskap inom fiqh, kunskap inom språk. Så han blev väldigt imponerad av den kunskapen han hade. Imam Shafi'i rahimahullah fortsatte att undervisa i Mekka under 9 års tid. Okej. Sen så åkte han tillbaka till Irak igen. Men den här gången han åkte tillbaka till Irak, så åkte han dit själv. Han hade inte blivit fängslad och så är ni ditforsad. Utan åkte han dit utav eget bevåg. Han ville åka dit själv. Och nu var hans namn känt. Eftersom han hade varit i Mekka. Så alla som åker. Man kan inte tänka sig att Bagdad på den tiden. Det var 1 miljon invånare ungefär som bodde där. Det var en stor stad. Om man jämför med. När man läser om vikingarna. De hade någon stad kanske 3-4 tusen invånare. 5 tusen invånare. Det här var stora, stora städer på den tiden. Alltså. Så de som var i Bagdad. Det var huvudstaden för hela det islamiska kalifatet. De hade många gånger kommit till Mekka för att göra hajj. Och då träffar man Imam Shafi'i som sitter där nära Kaaba och undervisar. Så han hade blivit känd där borta. Imam Ahmad hade studerat hos honom lite grann när han hade varit där. Så när han kommer dit så är han nu en upphöjd person. Och folk blev väldigt imponerade. Imam Ahmad ville studera hos honom direkt. Ishaq ibn Rahowai som var också en av de stora imamerna ville studera hos honom. Och andra imamer som fanns där. Så de nämnde att han kom dit typ på en fredag. Och det fanns 20 studiecirklar i en av de stora moskéerna i Bagdad. För de som var ashab al-ra'i. De som la vikt med qiyas och så. Veckan efter var det bara typ 3 stycken kvar. Men alla hade dragit till Imam Shafi'i och ville studera hos honom istället. Men de andra lektionerna, khalas, de var inte lika intressant. För nu är det dags att studera hos Imam Shafi'i, rahimahullah. Så Imam Shafi'i, han befann sig där ungefär i 2 års tid och undervisade nu borta i Irak. Och stora imamer som var där borta, det här var ju huvudstaden för det islamiska kalifatet. Stora imamer som var därifrån hade samlats där för att studera hos honom. Och han undervisade mycket och så vidare. En grej som hände, när han var där, det här var ungefär vid 200-talet. Okay. År 195 eller i slutet där. På den tiden så hade det kommit en ny kalif till makten som hette Al-Ma'mun. Och han kommer man höra mycket om när vi kommer prata om Imam Ahmed Rahimahullahs biografi. För han var en av de första, även fast det hade förekommit tidigare, så var en av de första som blev påverkad av den här grekiska filosofin. Och hjälpte till mycket att översätta böckerna. Aristoteles böcker och liknande böcker. Och det var då den här teologin, eller den här filosofin, började beblandas med islamisk teologi, eller islamisk troslära. Så folk tog lite grekisk filosofi och blandade ihop det med islamisk aqida. Vilket ledde dem till att de förnekade Allah subhanahu wa ta'alas attribut. Och det skulle också leda till att vissa utav dem, eller av de här personerna, sa att Koranen är skapad. Och det kommer vi prata mer om när vi pratar om Imam Ahmed rahimahullah. Imam Shafi'i rahimahullah visste att det här var någonting väldigt farligt, att den här filosofin började översättas. Och han såg också att kalifen, al-Ma'mun, blev påverkad utav den här teologin. Och den här kalamteologin som jag pratade om tidigare. Och inte bara det, utan han började upphöja de här personerna. Förut så var det ulema från Ahlus Sunna som kunde vara upphöjda hos kaliferna. Men nu börjar helt plötsligt de här som var från Ahlul Bidah, folk utav innovation, folk som hade beblandat filosofi med den islamiska trosläran, började bli upphöjd hos den här. Så när Imam Shafi'i rahimahullah såg det här, så sa han, jag vill inte bo kvar i Bagdad. När det är på det här sättet, det här kommer leda till problem. Vilket det också ledde till, som vi kommer se på senare, när vi kommer prata om Imam Ahmed rahimahullahs biografi. Så han tänkte att han skulle flytta, så tänkte han skulle flytta till Egypten. För att i Egypten så hade vissa utav Imam Malik rahimahullah studenter spridit hans åsikter inom fiqh. Och de var ju kända att de höll fast väldigt starkt vid hadithet. Och att de var från Ahlus Sunna wal Jama'a. Så Imam Shafi'i rahimahullah kände, halas, jag ska inte vara kvar i Bagdad längre. Det börjar spridas innovationer, det börjar spridas dåliga saker. Låt mig ta mig bort hela vägen till vad? Till Egypten. Så han åkte till Egypten. Och han åkte, när han kom dit så gick han och bad i Amr ibn al-As moskén. Vem var Amr ibn al-As? Varför är han speciell för Egypten? Det var en av profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare. Och det var han som öppnade upp Egypten. På Umar radiyallahu anhus tid. Umar radiyallahu anhu skickade honom dit. Han var ledare för den muslimska armén som tog över Egypten. Så det finns en speciell moské där som heter Amr ibn al-As moskén. Så Imam Shafi'i rahimahullah gick dit. Och när folk såg honom och tittade på hans bön, så ser de bara att det här är en speciell person. Det här är verkligen en religiös person. Sen höll han ett tal i moskén och folk direkt började älska honom. Direkt när han kom dit så blev han omtyckt på plats. Och Imam Shafi'i rahimahullah tyckte om Egypten. Så han bosatte sig borta i Egypten. Och började undervisa där. Och han skrev sina böcker där också. Och hade flera utav de studenter som senare skulle komma och sprida vidare hans rättsskola. Shafi'is rättsskola. De kom att studera hos honom där borta. Imam Shafi'i rahimahullah hade många studenter. Som jag nämnde, han, Imam Ahmed. Det räcker att man har Imam Ahmed som student. Det är värsta grejen i sig. Och andra studenter också på olika platser han var på. Men de studenterna som skulle bli mest kända och sprida vidare hans åsikter var de som senare studerade hos honom borta i Egypten. Och bland dem var Rabi' ibn Sulayman. Och han var en av de främsta imamerna som spred vidare Imam Shafi'i rahimahullahs rättsskola. Och spred vidare hans åsikter. Och Imam Shafi'i rahimahullah lade väldigt mycket vikt vid att undervisa honom. Till och med sagt att han ska sa till honom att om jag skulle kunna mata dig den här kunskapen som man matar en person, så skulle jag gett dig mat. Alltså, det ger den till mat. Och det nämns en historia som jag hörde för länge sedan. Jag inte kunnat kolla upp den här. Men jag hörde det från en av lärarna i Jamia. Att Rabia, han försökte verkligen lära sig från Imam Shafi'i rahimahullah. Han var väldigt noga med att lära sig. Men ibland han förstod inte. Så han satt med honom på lektionerna och förklarade en grej. Alltså, jag hänger inte med. Så förklarade han igen, så hängde jag inte med. Återigen, tills dess att han tog honom utanför, så förklarade saker och ting för honom själv, tills han skulle förstå. Och det här tyder på att Imam Shafi'i rahimahullah inte bara la vikt vid att sprida vidare kunskapen. Den som förstår, den förstår. Den som inte förstår, han får skylla sig själv. Det här är inte det viktigaste. Utan det är en person som är lärare, som undervisar. Hans främsta avsikt ska handla om vad? Att folk ska lära sig och förstå och få insikt i religionen. Och kolla vad det ledde till. En arab Imam Suleiman, han spred vidare hans madhab. Det fanns många stora imamer på Imam Shafi'i rahimahullahs tid. Men han är en av de kändaste bland dem vars åsikter inom fiqh är bland de mest utspridda i den muslimska världen idag. Tänk bara, Indonesien är ett av världens, är det mest befolkade muslimska landet. De är Shafi'iyya. Malaysia, Somalia, många andra länder, de är Shafi'iyya. Och tagit från Imam Shafi'i rahimahullahs rättsskola. Och det spreds vidare genom de här studenterna bland annat. Hade även en student som hette Ismail Ibn Yahya Al-Muzani. Som har skrivit en känd bok inom fiqh. Som började spridas vidare. Där Imam Shafi'i Rahimahullahs åsikter spreds. Så började spridas vidare i olika länder. Och han har även en känd bok inom aqida. Jag vet inte om jag undervisade den när jag var här. Annars kommer jag göra det inshallah ta'ala. Imam Al-Muzanis aqida. Det är en känd bok inom aqida. Som denna imam som var student till Imam Shafi'i Rahimahullah. Skrev ned. Fanns även en imam som studerade hos honom som hette Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwayti. Som var också en av de stora imamerna som spred vidare Imam Shafi'is åsikter. När en person studerar Shafi'i fiqh, då kommer man ständigt höra om de här namnen. För att det är de som berättar vidare Imam Shafi'is åsikter och så vidare. Imam Al-Buwayti Rahimahullah. Han var en av de imamerna som blev prövad i fitnan om Al-Khalq al-Qur'an. Och det kommer vi prata om när vi pratar om Ahmed. Att de här khulafa, de ledarna för den muslimska världen, de blev så påverkade av den här kalamteologi att de tvingade folk att ha åsikter att säga att Koranen är skapad, vilket är kufur. Och det ledde till att Imam Ahmed rahimahullah blev torterad och liknande. Men det ledde också till att Imam al-Buwayti rahimahullah blev fängslad. Han blev fängslad och han dog i fängelset. Och det här är någonting man ser. Var det inte så att Imam Abu Hanifa rahimahullah satt i fängelse? Imam Malik blev piskad till han knappt, hans armar gick ur det. Han kunde knappt använda sina armar. Imam Shafi blev fängslad och höll på att bli dödad. Hans student Al-Buwayti dog i fängelset. Det här var ingenting som var konstigt på den tiden. Det här var någonting som förekom på den tiden och någonting som förekommer än tills idag. Vissa personer när de pratar om muslimska historier så tror de, eller de pratar om dagens situation med muslimska ledare. Utan att tveka så finns det många ledare som är väldigt förtryckande och gör dåliga saker och kanske fängsla folk som är duat, fängsla folk som är lärda. Och sådana saker förekommer i vissa muslimska länder som är studenter utav kunskap och så vidare. Men det här är inte första gången det har förekommit. Det är inte så att det är så här, det är bara de senare på 1900-talet, 2000-talet som det här förekommer. Imam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, jag vet inte om det var 7 eller 9 gånger han satt i fängelse. Imam Ahmed, han blev torterad i fängelse. Satt i fängelse. Shafi'i höll på att bli avrättad. Imam Malik blev piskad till han. Al-Maiku led, Imam Abu Hanif satt i fängelse. Sådana här saker har förekommit förut. De som går på profeternas väg, på sändebudens väg och verkligen kallar till sanningen, de blir prövade. Om man går igenom så, det är inte så att alla behöver hamna i fängelse, men det händer. Än tills idag, Imam al-Albani rahimahullah satt i fängelse, Imam Muqbil rahimahullah satt i fängelse, andra lärare som jag känner till också satt i fängelse. Sånt kan hända, folk blir prövade och testade. Sen ska man inte använda det här som en sorts bevis att vissa ser bara för att en person har satt sig i fängelse så måste han vara bra. Wow, vilken cool person att han satt i fängelse. Det kan vara att han kanske själv har gjort någonting. De här imamerna, de var fria. De hade inte gjort någonting fel. De blev fel anklagade för saker. Och det var förtryckande ledare som gjorde det. Och det kan vara så att en förtryckande ledare fängslar en person. Men den personen kanske förtjänar att fängslas. Han kanske kallar till revolutioner och uppror. Och dåliga saker som kommer skada den muslimska umman i dess helhet. Så en person som håller på att kalla till så här saker. Och kallar till att man får spränga och döda och göra terroristattacker och så. Han förtjänar att sitta inne. För att han skadar den muslimska umman. Så man ska inte se det som ett bevis att bara för att någon person har åkt in i fängelse så tyder det på att han ska vara bra. En person kan vara den värsta shaitan och åka in i fängelse. Det kan inte vara så att här i Sverige värsta kriminella person åker in i fängelse kan säga mashallah, vilken bra kille han sitter i fängelse. Han måste vara bra, han ska söka kunskap hos värsta knarklangen kanske. Det funkar inte sådär. En person han kan ha gjort fel och sätta sig i fängelse. En person kan ha gjort rätt och sätta sig i fängelse och då är det en prövning. Så man ska inte se det som något sorts bevis. Men samtidigt förstå att det här var ingenting specifikt bara för vår tid. Utan det här är någonting som har hänt. Men det är viktigt att vi lär oss hur de här imamerna hanterade den här situationen. Var det så att Imam Shafi'i innan han höll på att bli dödad för någonting som han inte själv hade gjort. Att han kallade till uppror och startade en egen liten grupp som bodde ute i öknen och började attackera Bagdad utifrån och gjorde terrorattacker på nätterna. Han gjorde inte det. Om han hade gjort det, han hade fått med sig jättemycket folk säkert. Han flyttade ifrån när han såg, han flyttade från Bagdad när han såg hur kalam teologi sprids. Och vissa grejer de säger, som att säga att Koranen är skapad, det är kufur. Kufur akbar. Det är något som är jättefarligt. Han flyttade därifrån och åkte till, det var inte så att han åkte till Bagdad, till Egypten och kallas de imponerade utav mig och tycker om jalla, bismillah, vi gör uppror och börjar attackera. Ingen av de här imamerna gjorde det. Så man måste, det är viktigt att man studerar deras liv och ser vilka prövningar de gick igenom och se hur de också hanterade de här prövningarna. En sak som är väldigt speciellt med imam Shafi rahimahullah, det är att han skrev böcker om fiqh själv. Och titta på de andra imamerna, som imam Abu Hanifa, så det är vissa böcker som har tillskrivits honom, men felaktigt har tillskrivits honom. Okej? Okay? Titta på imam Malik rahimahullah, så skrev han en muwatta som framförallt består av vad? Hadither. Men imam Shafi'i, han har skrivit en hel bok om fiqh. Och skrivit en hel bok om usul al-fiqh. Usul al-fiqh är grunderna hur man ska förstå fiqh, hur man ska förstå bevisen inom fiqh och så vidare. Han var den första imamen som har skrivit om den här kunskapen. Aldrig skrivits en bok innan honom. Han var den första som har skrivit, och sen efter det har det skrivits tusentals böcker i ämnet. Han var den första som har skrivit om det här ämnet. En bok som heter Ar-Risala. Hans bok om fiqh heter Al-Umm. Och den finns kvar än till idag. Många böcker som imamer kunde skriva på den tiden, de skrev ner dem på papper och så, de kanske har försvunnit fram till idag. Eller med tiderna så kunde de inte vara kvar. Det var inte så att man hade tryckpressar, man kunde trycka böcker på samma sätt som idag. Så imam Shafi'is bok Al-Umm finns kvar än till idag. Den är tryckt, den är utspridd, man kan läsa den. Hans bok Ar-Risala, det finns två olika versioner av den, finns kvar. Han har även andra böcker, Jama' al-ilm, Al-Intisal al-Sunna wal-Amal biha, som handlar om att man ska följa sunnan. Han har en bok som heter Ibtal al-Istihsan, där han tillbaka visade vissa av de lärda utav Ahnaf, Hanafi Madhab. Och han har en bok som heter Ikhtilaf Malik wa Shafi'i, och han har en bok som heter Radd ala Muhammad ibn al-Hassan. Alltså han tillbaka visade sin egen lärare Muhammad ibn al-Hassan. Och det är inget fel. Vissa personer idag när de hör att en lärd tillbaka visar en annan lärd, så man ska inte göra så och så vidare. Imam Shafi'i rahimahullah, han var student till imam Muhammad ibn al-Hassan. Och trots det ska vara en tillbakavisning av honom. Självklart om det är lärda sinsemellan så använder man fint beteende, man skriver med fina ord och så vidare. Men fortfarande, det är inte fel att tillbakavisa om någon har gjort fel i någonting. Utan det är någonting vi ska göra. Om det är några från Ahl al-Bid'ah, så i folkets innovation, du kan använda hårda ord. Och det gjorde imamerna från Salaf. Men om det är lärda sinsemellan, så kan man också tillbakavisa. Det är inget fel att, till och med här, till exempel att någon går på en lektion och någon anser att någonting är fel. Räck upp handen och säg, det här är fel. På grund av 1, 2, 3, 4, 5. Inget problem överhuvudtaget. För vi alla, det vi vill är att vi ska komma fram till sanningen. Och det är så här också man ökar i kunskap. Många av de böcker som är tillbakavisningar, det har man jättemycket nytta utav. Man läser den här åsikten, så är det tillbakavisningar och så vidare. Så där kan man dra jättemycket nytta utav. Man ska inte se på det som någonting konstigt. Imam Shafi'i rahimahullah dog år 204. Rahimahullah. Det vill säga att han var 54 år gammal ungefär när han dog. Han dog i Egypten, det landet som han hade bosatt sig i slutet av hans liv. Och det finns en otrolig historia, subhanallah. Vi nämnde ju att just imam Shafi'i rahimahullah var väldigt fasih. Han pratade på ett väldigt vackert sätt. Så imam Shafi'i hade blivit sjuk och han var precis på väg att dö. Så går hans student Al-Muzani in till honom och sa, kayfa asbahta ya ustad? Hur mår du nu på denna morgon, min ustad, min lärare? Så svarar han honom, أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقة ولكأس المنية شاربة وعلى الله واردة ولسوء عملي ملاقية فوالله ما أدري أروح إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. Den som förstår arabiska förstår, den som inte förstår hörde att det rimmade väldigt fint i alla fall. Så inte det sista, han är på väg att dö, han kommer med jättefin arabiska och sen han avslutar med lite poesi också. Han, det man kan säga att jag har vaknat upp denna dag och håller på att lämna detta liv. Och jag kommer att lämna mina bröder. Och jag får dricka utav koppen från slutet utav mitt liv. Eller att livet håller på att ta slut. Och jag är på väg att komma framför Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag får möta mina dåliga handlingar. Och wallahi, jag vet inte om min själ är på väg till paradiset så jag kan ge den goda besked. Eller om den är på väg till helvetet så jag kan ge den dåliga besked eller om det som har hänt. Sen därefter, subhanallah, kolla vad han säger det här. Det här är Imam Shafi'i. Spendera till dina 7 år och memorerade Koranen. Och har lagt hela sitt liv på att söka och sprida kunskap. Och än tills idag drar vi nytta ut av hans kunskap. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Sen därefter så lyfter han upp huvudet mot himlen och börjar läsa poesi. Han kommer på poesi på vägen. Kolla hur han har blivit påverkad av poesi. Så han säger: إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كأن عفوك أعظم وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزال زايل مأثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلت نفسي بجرم جهنم فجرم عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. Det är bland de sista orden som han säger när han dör. Han säger till dig, å guden till skapelsen, eller den som skapelsen vänder sig för att dyrka, så vänder jag min längtan. Och för att det är du som kommer med det goda, och det är du som vad ska man säga, alltså jag har betett mig väldigt dåligt. Och det är du som kommer med det goda. Mitt hjärta har blivit hårt. Och jag har överlämnat min längtan till dig och till att du ska förlåta mig. Jag har gjort mycket synder. Men när jag tänker på mina synder och på att din förlåtelse, så vet jag att din förlåtelse är större. Jag vet att du fortsätter att förlåta synder även, och du fortsätter att göra det goda mot mig, kan man säga. Om det inte hade varit för dig så hade ingen dyrkare kunnat klara sig emot Iblis. Hur ska de kunna göra det? Och han lyckades vilseleda din närkännare Adam. Om du förlåter mig så förlåter du en person som har gjort mycket synder. En förtryckande person som ständigt fortsätter att synda. Om du straffar mig så vet jag att det här är på grund av mina synder som jag har begått, även om du så skulle låta mig träda in i helvetet. Jag vet att min synd är stor från tidigare och nu. Men din förlåtelse vet jag är större och högre. Så man kan säga. Lite kortfattat. Väldigt fint. Det är så han avslutar sitt liv med poesi. När han säger till Allah subhanahu wa ta'ala, lyfter upp sin blick mot himlen, säger om hur mycket synder han har begått. Då pratar vi om vår chef jämfört med oss. Och han talar om Allah subhanahu wa ta'alas otroliga förlåtelse. För att det är viktigt att när man är på väg att dö, att man ska yughallab janib ar-raja, som man säger. Att man ökar sin längtan och hopp om att Allah kommer att förlåta. Man vet att man har begått synder. Men att det ska finnas hopp i hjärtat. För i hopp om att man ska bli förlåten för de synderna som man har begått. Och därefter så dog Imam Shafi'i rahimahullah, må Allah azza wa jalla vara barmhärtig över denna stora imam och belöna honom för allting han har gjort för denna umma och upphöja honom till de högsta nivåerna utav paradiset. Allahumma amin. Och vi avrundar för dagens lektion inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.